Jag är mest orolig för att det går mitt under pågående dungeon i World of Warcraft så dog min router.
Aha, grattis.
Det jävla är att jag gjorde en sån dungeon som går på tid också. Så det var ju schysst mot om jag spelade med att så här, en person bara disconnectar när det liksom så här, är 5 minuter kvar på tiden typ.
Aj då. Ja. Då fick du ingen loot.
Nej, det fick jag verkligen inte. Skämmas fick jag göra. Nytt år, nya problem, men givetvis samma gamla, trygga, härliga podcast på jakt efter det höga i det låga. Obit Edictum, som vanligt, med mig Tobias Nordström och det radioaktiva ödelandets egen klingande nyårsklocka, Billy Rimgard.
Hallå, hallå.
Hur är läget?
Det är bra, jag sitter här med, jag dricker lite bubbel faktiskt.
Oj, kava?
Prosecco. Ja. Inget säger ju framgång som att sitta i en tyst söderförort och dricka bubbel i dricksglas.
Nej, jag ser det. Det är inte ett champagneglas.
Nej. Det var roligt att du kallade mig för den radioaktiva någonting. Den radioaktiva räkan.
Det radioaktiva ödelandets egen klingande nyårsklocka.
Ja, oerhört tjusigt. Vi nämnde så här, vi fick ett vykort, ett julkort.
Gud, vad fint. Barsebäck.
Det är Forsmarksverket.
Forsmark.
Då står det så här, god jul önskas Obit Edictum. Tack för en fin nystart och många timmars nöje. Många lyck och önskningar inför det nya året. Inför ännu ett Oddpod-år. Inte undertecknat. Jag misstänker att det kan vara samma person som under ett antal år har skickat mig konstiga sci-fi-böcker. Så här gamla, fina 60- och 70-talsböcker. Vid jultid.
Också det låter som en hjälte snedsträck hjältinna.
Ja, och även det har ju varit anonymt. I år har jag dock inte fått någon bok. Så jag tänker att det här kanske är det. Det är ett väldigt... Eller inte. Man måste ju ha en teori, liksom. När man inte har sanningen så måste man ju konstruera någon form av teori. Det här var min. och... Det är ju ett väldigt tjusigt foto. Jag älskar hur de liksom har verkligen ansträngt sig för att göra Forsmarksverken till ett liksom vykortsmotiv som är tilltalande. Det är liksom taget en bit bort ifrån så man ser liksom del av en skärgårdsö och vattnet som ligger blankt och sen de här två stora reaktorhallarna.
Det skriker ju liksom inte riktigt harmoni med naturen, det där motivet. Men det är vackert av den anledningen kanske. Ja. Själv, du dricker prosecco, själv dricker jag styggelsen te.
Mm-hmm. Varför är det en styggelse och varför dricker du te?
Jag dricker te för att jag har lite problem med halsen. Men jag har insett, jag är liksom inget fan av te. Jag dricker bara te när jag är sjuk för att det liksom är skönt. Och dricka något varmt med lite honung i, typ. Jag skulle till rätt sätt kunna dricka varmt vatten, men det är för tråkigt. Men jag har insett med te varför det finns så jävla stora tekoppar. Eller varför tekoppar är så oproportionerligt mycket större än kaffekoppar. Och det är för att det blir liksom ingenting med te. Det händer liksom ingenting. Så det smakar inte så mycket. Det får inte så stark effekt. Så istället så får man liksom kompensera det med att dricka jävligt mycket.
Okej, ja.
För det är också så här, te har även den här, alltså kaffe kan jag dricka från att det är typ skållhett tills att det är iskallt. Jag har inga problem. Jag vill gärna kunna ta en klunk, men annars så kan det ha vilken temperatur som helst. Te har liksom ett fönster som plus minus 2 grader som är okej att dricka det. Innan det så är det alldeles för varmt och liksom, då smakar ingenting. Och efter det så är det liksom vidrigt.
Ja. Jo, alltså ja. Jag är ju en stor fan av så här extremt smakrika teer, typ så här Lapsang. Det känns som att det är liksom en tampen från en gammal båtbord fast i flytande form.
Det låter ju inte så bra. Det låter ju så tång, typ.
Ja, typ.
Ja, okej.
Okay. Och det är fantastiskt gott. Men det är lite som så här riktig rökig whisky, liksom. En sån, ja.
Fast med tång då?
Kära skulle jag säga.
Okay.
Mer kära än tång kanske. Ja. Men däremot såna här fjösiga teer, de är inget fan av. Nej.
Jag inser nu att jag borde ju dricka whisky istället. Men det är ju mycket, mycket bättre för halsen. Ja,
verkligen. Det kanske blir bättre podd av te däremot.
Mm.
Ja. Hörru du, jag ställde ju, när vi pratade westerns här för två avsnitt sen, så slängde jag ut en tanke om hur är det att vara typ runt 20 och upptäcka westerns idag. Och vi fick svar på tal
från ett väldigt fint svar, tyckte jag.
Noah Nobuka svarade, och han sa det så här: jag är 18 år och har föräldrar som växte upp på 70-80-talet. Jag har bara sett trailern till Godless, så jag kan inte uttala mig om den specifikt. Men jag tycker att westerngenren fortfarande är relevant. Men jag tror att det krävs en USP till filmen eller serien för att den ska kunna leva upp till förväntningarna som redan finns kring westerngenren. Det är lätt hänt att manusförfattare och regissörer använder sig av äldre klyschor eller grepp. Enligt mig är Westworld en av de bästa serierna som släpps de senaste åren. Beakta mitt korta liv när jag säger senare åren. Att väva in samtida dilemman som självständig AI och en överföring av mer klassiska motsättningar som frihetsförtryck och synen på robotar som människans slavar eller att jämlikar med rättigheter. Mina föräldrar har aldrig introducerat mig för västernfilmer, även om min pappa och jag såg rymdfilmer. Den enda västern jag sett från guldåldern på eget bevåg är Den onde, den gode, den fule, vilken jag kommer ihåg som bra, men ganska långsam. Ja, den är ganska långsam. Mm.
Men bra.
Ja.
Och sen, men vad heter det?
Ja. Det som är intressant är om man tar det svaret, alltså Westworld är ju liksom kärnan någonstans i det svaret. Och sen så tar man, vi fick ett tweet också från direktör Östman, som inte är 18 år men som har yngre barn, ålder oklar. Och han skriver så här: mina barns väg in i westerngenren är via Red Dead Redemption. Sen kunde jag lägga på 60- och 70-talsfilmerna. Mm. Så liksom Red Dead Redemption och Westworld är liksom någon slags, vad ska man säga, inkörsport till westernrågen 2017.
Jag skulle säga att det är ju, det vittnar ju på ett sätt om genrens irrelevans, kan man nästan säga. För att, alltså, Westworld, så är, alltså, det är ju först och främst en serie om AI och robotar, så att säga. Och sen låkar det ligga ett västern raster över alltihop. Och samma är det Red Dead Redemption. Det är ju liksom GTA till häst. inte riktigt, men vad heter det? Så att jag tänker att...
Bra pitch ändå.
Ja.
GTA till häst.
Men så att jag tänker att på något sätt, det är två väldigt moderna varianter av västern.
Mm.
Red Dead Redemption, om så bara för att det är i liksom dataspelsformat. Men och på ett sätt tycker jag framför allt att Noahs mail styrker lite det vi var inne på i början av vårt västernsnack som vi hade, nämligen det här med att man har att västern har liksom ömsat skinn. Från att ha varit en genre, så har det mer blivit en backdrop, så att säga.
Mm.
Om man tänker att den gamla goda västernhistorien, den är liksom Den onde, den gode, den fule. En revolverman rider in i en stad där ett gäng rövare härjar och gör rent hus. vilket liksom är på något sätt västernfilmen 101 på något sätt.
Men stopp, bara, i sådana fall är även Punisher en western.
Absolut.
Ja, förlåt, fortsätt.
Och det är ju för att, alltså, anledningen till, egentligen säger ju inte västern, egentligen säger ju västern Akira Kurosawas samurajfilmer, eftersom att, vad heter det, Sergio Leone såg typ Yojimbo, Livvakten och andra av Kurosawas filmer och tänkte, det där vill jag göra, fast med liksom revolvermän istället.
Mm.
Så att allting liksom härstammar ur allting annat, så att säga. Men jag tyckte det var väldigt, väldigt bra respons.
Mm, tack för det. Det är alltid härligt att höra när man efterlyser. När man inte vet, när man är ute på djupt vatten och spekulerar, så är det kul att få svar.
Vi gillar ju att vara det.
Känns, ja, det, verkligen. Fan, Punisher, har du sett den Netflix-serien?
Jag har sett två första avsnitten.
Ja.
Det var för lite punishment, tyckte jag.
Ja, ja, det blir ju åka av. Alltså. Det blir ju det. Jag har ju väl kanske 6 avsnitt in.
Ja, ah, okej.
Okay. Men jag, de hade mig på liksom... Han får någon slags pep-talk att han måste ta tag i sitt liv. Och att han liksom är skyldig sig själv det, typ. Och han svarar... Being happy is a kick in the balls waiting to happen.
Problematiserar serien någonting The Punishers liksom fascistoida drag?
Ännu inte.
Nej.
Och det är det jag gillar. Det handlar inte så jävla mycket. Jo, han är jävligt emo, det är han ju. Men det handlar, alltså så här, det handlar ju inte om att hålla på att stöta blöta moralkakor och är det rätt det jag gör, utan det handlar ju bara om att ge de jävlarna vad de förtjänar.
Ja.
Och man kan ju, jag kan ju verkligen uppskatta en sån som inte liksom... Ja.
Jag har inte läst... Ja, nej, fortsätt.
Där analysavdelningen har fått ta semester och man bara kör, liksom.
Jag har inte läst jättemycket Punisher-serier, men de jag har läst så finns det liksom alltid hela en återkommande underström av att liksom man har alltid en känsla i maggropen av att själva poängen med The Punisher är att han går för långt. Alltså... Det är liksom inte bara det att han fångar brottslingar, utan han fångar brottslingarna och sen tar han en slägga och krossar varje finger på dem. Typ skär upp ryggen eller någonting. Alltså förstår jag mig? Alltså han, och att det är på något sätt själva poängen med The Punisher. Att han är först den tillfredsställande formen av vigilantism, men sen blir det den liksom hämndorienterade sorten som snarare känns problematisk.
Ja, men det tycker jag de får fram jättebra i serien. Alltså i första avsnittet så är det ju en av hans jobbapolare som blir meddragen på en stöt av några taskiga personer. Och det han gör med dem är ju nästan en chock där, när man inte har liksom satt sig in i seriens ton, tycker jag. Mm. Därför att det är så jäkla brutalt. Och man bara, okej, men det här var ju att ta det lite längre än du hade behövt. Det är ju verkligen inte den här, vad ska man säga, så här person of interest. Liksom, där man bara avväpnar någon och knockar någon. Och bara säger så här, make a better decision next time, kid. Och så är det över, liksom. Utan här är det ju verkligen kött. Liksom.
Mm, mm.
Och jag kan gilla det också. Jag hoppas att det inte blir, som sagt, jag har inte gått i mål med den, så jag hoppas att den inte gör för stor grej av det. För jag tycker det är ju liksom, det är det man gillar med revolvermannen i westerns, att så här, det är ju verkligen så här, ja, never look back liksom.
Men finns det ett PTSD-spår där någonstans? För jag anade det i de första avsnitten.
Oh ja.
Eller anade, det var väl en av förklaringarna till varför han börjar göra som han gör. Men det ligger löpande, så att säga.
Men tv-serien verkar ju ha en subtext kring så här, hur USA tar hand om sina krigsveteraner. Jag vet inte om liksom, serien har det. Men...
Min vet inte heller riktigt.
Nej.
Men det är ju inte, det är en deer hunter för det nya millenniet, så att säga.
Exakt. Hörru du, vi pratar nästan aldrig industrinyheter, för jag hatar industrinyheter.
Varför hatar du industrinyheter?
Jag hatar industrinyheter därför att någonstans kring 2011-2012 så gav kulturjournalisten upp och slutade prata om innehållet och började prata om distributionen. Det vill säga, musikjournalister började skriva om Spotify och Tidal. Och det var Tidals presskonferens. Och är ljudkvaliteten bättre? Bla 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 bla. Och man bara, kan ni hålla käften och sitta ner och skriva om en ny bra skiva? Och göra en analys på den. Tack. Därför att det var inte som att liksom man för 20 år sedan satt och skrev så här. Nu har det öppnat ett nytt CD-presseri i Hannover. Vad får det för... Alltså så här, det är distribution ointressant. Men man
det hade ju andra sidan varit... Alltså så här, om det knäcket hade varit i typ tidningen Pop. Om det nya CD-presseriet i Hannover. Det hade man ju kastats över.
Nej, det hade jag inte.
Okay.
Nej, men alltså när kulturjournalisten fick... mindervärdeskomplex gentemot techjournalisten och skulle börja tala i termer som det svenska musikundret hit och Spotify dit och så här aggregerade listor dit. Alltså, fan vad dåligt allt blev.
Vet du vad jag tror att det även handlade om?
Nej.
Jag tror att det handlade även om centraliseringen som började ske då. Som i sig födde en idé om att nu är det omöjligt att hänga med. Alltså så fort utbudet blev oändligt och man inte längre behövde liksom vada igenom en lagom stridström av recensionsexemplar man hade fått från Border och Dotshop. När det helt plötsligt bara var liksom liksom 600 streaminglänkar varje vecka.
Mm.
Då var det inte lika kul längre. Och då blev det mycket lättare att så här, ja, men som sagt, skriva om det där stället du gick in för att försöka leta lite musik men inte hittat något istället.
Fast man hade alltid alternativet att gräva djupare där man stod och liksom bli en... alltså... Det finns liksom ingen ursäkt för att Nej. Gå på den enkla. Och idag har vi nästan, alltså så här, kollar man så här, kulturdelen av någonting eller liksom lyssnar på kulturprogram, så är det jättemycket sådana industri, alltså som egentligen hör hemma mer i så här, Resumé eller i någon startup-blogg eller något sånt liksom.
Mm.
Och så därför hatar jag industrinyheter. Jag tycker det är det sämsta som finns, för att det tar liksom blicken från målet på många sätt.
Och med det sagt
så har Disney köpt 20th Century Fox, en deal som får extremt långtgående konsekvenser, har jag förstått det som. Därför att det sker ju någon slags konsolidering i mediemarknaden, där det till slut bara kommer finnas ett par, tre, fyra liksom, aktörer. Och det finns liksom massa analyser man kan göra av det där. Men det finns ju ett par konkreta, innehållsmässiga saker. Och det största med det här köpet är väl att Disney, när de köper 20th Century Fox och redan har rättigheterna för Marvel, så kan X-Men joina övriga Marvel-gänget. X-Men och ett gäng skurkar som 20th Century Fox, typ Doom och vad heter han, Galactoid eller något sånt. Han som...
Ja, Silver Surfer har väl många suktat efter.
Just det.
Som ju väl var med i typ den andra Fantastiska Fyran-filmen eller något sånt där. Men då behandlades, enligt fansen, jag är inget stort Silver Surfer-fan, men enligt Silver Surfer-fansen så var det liksom en slakt av en helig ko. Ja, jag vet inte.
Men X-Men teamar upp med Avengers. För eller mot?
Mot.
Mm.
Alltså, och jag tror på riktigt inte att de kommer göra det. Jag tror definitivt att X-Men i förlängningen kommer flytta in under liksom det här stora Marvel-taket. Men jag tror inte att vi kommer se, inte än i alla fall på ett bra tag, några liksom större crossovers mellan dem, för att... Alltså, vi är ju liksom nu i peak shared universe, tänker jag.
Mm.
Det snackades här om veckan om att Hasbro vill starta ett shared universe där de ska liksom kasta ihop Transformers och G.I. Joe, alltså så att alltihop ska finnas i samma filmuniversum. Och det har ju liksom visat sig att visst, Marvel har lyckats tälja guld med det här upplägget, men inga andra har lyckats superbra. Alltså det har varit väldigt dyrt och väldigt ambitiöst, men det har liksom inte hänt riktigt för någon annan. Vi har pratat mycket om DCs försök till exempel att bygga ett cinematiskt universum, som ju liksom, de planerna rullar ju på, men det är ju inte så att det liksom går helt åt helvete, men det är ju samtidigt inte alls samma framgångssaga som Marvels universum bygger. Vi såg i somras det första riktiga försöket att dra igång Universals monsteruniversum med den nya Mumien-filmen, som ju var tänkt då att liksom byggas ut sen med Wolfman och vilka nu är det som existerar under den där Universal-flaggen. Dracula är väl också med på ett hörn där, tror jag. Men det är samma sak där. Det gick varken särskilt bra kritikermässigt eller biopubliksmässigt. Så jag tror att vi nu kommer se en liten inbromsning av de här försöken. Och jag tror framför allt att om det är någonting Marvel har lärt sig av sina egna framgångar, så är det väldigt mycket att skynda långsamt.
Mm.
att helt enkelt inte ha för bråttom. Och det är väl det som är risken nu när man helt plötsligt ska haka på X-Men på ett redan gigantiskt filmuniversum. Jag menar, nu kommer liksom några av huvudfigurerna säkert stryka med Infinity War som kommer i vår. Men jag menar så här, det är ju rörigt redan nu med liksom 16 olika huvudpersoner i liksom en 2,5 timmes film.
Mm.
Och jag tror ju definitivt att manusförfattare och andra liksom kommer protestera. Men vad tror du? Kommer vi liksom se Charles Xavier samtala med Tony Stark?
Jag tror det.
Du tror det,
ja. Ja, jag tror det kommer, alltså så här, bara för att de är så nöjda över det där så tror jag så här att i typ den andra Infinity Gauntlet, eller vad heter den? Är det så?
Infinity War.
Infinity War, filmen. Så tänker jag att så här, X-Men, åtminstone en eller två eller tre av de mer kända, kommer att finnas där. Alltså så här, i en kort scen som en liten så här goodie typ till fansen eller någonting.
Då är ju också frågan nu, eftersom att Fox har ju också retconat skiten ur sitt eget universum. Alltså, vad kommer bli kanon? Alltså, det gjordes ju en trilogi filmer på 00-talet som ju var väldigt framgångsrika och ganska bra i kvalitet ofta.
Ja.
Och sen nu har man liksom startat om allting med X-Men First Class som liksom gått tillbaka i historien. Och sen försökte man dessutom knyta ihop de här två filmuniversumen med varandra i ett ganska dåligt försök till tidsreseskildring. Och dessutom nu då så har man med, vilket ju är den kanske bästa serietidningsfilmen de senaste 3 åren, tagit död på Logan, alltså Wolverine i den senaste Logan.
Mm, jag har inte sett den, så han dör alltså. Då, ja.
jag trodde preskriptionstiden hade gått ut på den. Nej, men säg, det är ju det är inte en superspoiler med tanke på att jag tror att taglinen är all legends must end eller något sånt där.
Ja.
Ja. Den är väldigt, väldigt, väldigt sevärd ändå. Det, alltså, man förstår från scen, från minut ett att det är på upphällningen, så att säga.
Ja. Enda superhjältefilm som Scott Mosher uppskattat, sa han i Smodcast de senaste åren. Så att jag har varit för sugen på att se den.
Jag ser den, den är väldigt bra.
Men sidospår på sidospåret. Den här rebooten med när de backar, alltså X-Men First Class. Jag har inte sett dem. Värt att göra? Frågetecken.
Svårt. Jo, men det är det väl. Alltså, det är ju inte... Jag föredrar ju de 3 första, men det finns definitivt kvaliteter i de här andra också. Däremot så skulle jag säga att de skiftar väldigt mycket mer kvalitet. De är oerhört ojämna. Och vad heter, vissa grejer funkar jättebra, andra grejer funkar så där, och vissa grejer är liksom jättedåliga. Men de har ju till exempel så här Quicksilver, som ju är liksom, vad ska man säga, Marvel-universumets version av Flash ungefär, alltså springer, rör sig jättefort. Den karaktären funkar jättebra. Och det slår mig nu. Det kommer ju sätta allting ur spel, eftersom att då de X-Men-filmerna har en egen Quicksilver, och i Marvel, eller i liksom Avengers-universumet, där är ju Scarlet Witch brorsa till Quicksilver. De har liksom valt en annan version från serietidningarna av Quicksilver.
Aha.
Så där får de... Det är massa sådana problem.
Rörigt. Men okej, okay. En annan konsekvens av det här köpet.
Men är du positiv till det här?
Jag har ingen aning. Jag har...
Du är ingen analys.
Jag är inte så positiv till Avengers överhuvudtaget. Jag är ju lite små negg när det gäller sånt där. Jag
gillar ju... Vad känner du för att diss...
Ja.
Vad känner du för att Disney har köpt Fox? Alltså, bara magkänsla.
Alltså, jag tycker ju inte att det är bra... Rent generellt så är det ju inte bra för mångfalden att det blir liksom 1, 2, 3 bolag som äger allt. Liksom. Och kanske just Disney är liksom så här, ganska jobbigt företag att äga allt, eftersom de är så jäkla bra på att... Så här, målgruppsanpassas, man får exakt det man vill ha och det är aldrig någonting som skaver. Sen hoppas man ju att det fortfarande, alltså att liksom, det handlar ju mycket om rättighetsköp och sånt, det kommer givetvis liksom finnas folk som fattar beslut på 20th Century Fox som inte har någonting med Disney att göra liksom så. Men det är väl bara om man tittar så här, när de köpte Star Wars-rättigheterna liksom, hur lyckat det blev så. De är ju experter på att alla ska känna sig nöjda, men jag kanske inte alltid vill vara nöjd, utan jag kanske också vill vara lite dazed and confused.
Det är ju inte, man ska också komma ihåg att det är ju inte så att Disneys franchiser omfamnar mörkret direkt. Det blir ju direkt väldigt lättvindigt så fort Disney tar över någonting. Och även ifall de senaste X-Men-filmerna liksom inte har varit några Beckett-uppsättningar direkt, så har de ändå liksom varit och kikat på den mörka sidan av vad det är att vara människa ganska mycket. Och det är så här saker som jag tror de liksom skulle fila bort ganska mycket i ett mer Marvel-anpassat universum.
I musikvärlden har det där varit katastrofalt, när det typ, nu finns det ju bara Universal kvar. Det är ju typ det enda bolaget som finns. Så här, storbolaget. Det var ändå bättre när det var kanske 5, 6, 7 liksom majorbolag som så här slogs om att ha listettorna. Då, alltså så här, jag säger inte att popmusiken var bättre då. Jag bara konstaterar att så här, det fanns en större bredd kanske. Sen kan man ju alltid argumentera för att så här, ja, men bredd av vad man lanserar på det sättet är ointressant, eftersom vi har fått så mycket annan teknik som gör att det finns bredd på andra ställen, och det är absolut så. Men rent generellt så tycker jag liksom, var det inte exakt det här som vi skulle ta upp med Johan Stell von Holstein?
Ja!
Det var väl exakt det här, hur kulturen gynnas av att allt konsolideras till ett företag. Och du kontaktade honom och han sa, självklart skulle jag på en intervju. Och sen så gick det ett antal avsnitt, eller gick ett halvår typ. Och det här kom upp och vi undrade vad hände, och du så här realtids sökte din Gmail och hittade ett till mail från honom där han frågade, hur blir det med intervju, blir det något?
Vi hade väl till och med ett briljant namn till segmentet.
Frågan liberal.
Fan, jag ska dra ett mejl till Johan och kolla om han fortfarande är sugen med anledning av det här.
Så kan vi kolla i juni typ, och så ser vi om vi har fått några svar.
Hade vi varit en riktig redaktion, då hade vi ju inför att vi skulle prata om just det här ämnet sett till att vi hade kontaktat Johan Kjellman Holsson.
Ja. Men det ser vi inte. Men jag måste komma till min andra tanke när det gäller Disney och Fox. Disney har ju sin grej som heter Disney Princesses, där de har samlat alla prinsessor i sitt universum. Och det är allt ifrån så här gamla, så här Snövit och Askungen, via liksom lite mer moderna Ariel från Lilla Sjöjungfrun och Pocahontas, till liksom ganska moderna som Rapunzel från Trassligt och Elsa och Anna också för den delen från Frost.
Men det är väl så att jag är helt med på tåget här, för jag är inte helt inläst på Disney-prinsessorna, vilket jag skäms för nu. Men vad heter det? Det är väl de som kommer från filmerna som görs av Disney Studios, så att säga.
Ja.
Så exempelvis Rey eller prinsessan Leia, som ju faktiskt är en Disney-prinsessa nu. De ingår inte i den här ligan.
Nej.
Eller?
Nej. Men min fråga är då... en xenomorph, på grund av att den ändå är född av en alien queen och ägs av 20th Century Fox, kan xenomorphen plockas in i bland Disney prinsessorna?
Nu snackar vi.
Vore det inte mäktigt att se så här Elsa från Frost och en xenomorph slåss sida vid sida mot de onda från Arendal?
Det skulle ju krydda upp stämningen om inte annat. Ja, det här, jag börjar ju bara tänka på vilka problem de här grejerna ställer till. Till exempel liksom... Fast det blir inget problem, för det kommer inte vara delat universum. Jag var inne på och tänkte bara att Fassbender var med i flera av de här olika franchiserna. Men jag kom på att det spelar ingen roll, de kommer inte blanda de där...
Nej.
Det här är liksom som att tänka på sig grandfather-paradoxen i tidsresor. Typ. just det här, de här komplicerade franchise-byggena.
Jag skriver upp på en liten lapp här att vi ska söka på Alien Frost fanfiction här efter avsnittet.
Ja, annars så är det väl det, vad heter, vi ska börja producera.
Oh, det är där jag kan liksom bli förlöst. Det är där hela mitt så här skapande jag kan liksom hitta ett hem i Alien Frost fanfiction.
Moana med en liten facehugger på sin segelbåt.
Istället för den där tuppen.
Ja, exakt.
Ja, ja. Varför inte?
Ja, men det, jag vet inte, nu har vi pratat branschnyheter. Känner du dig smutsig nu?
Ja, men lite. Ja. Lite. Jag tycker det är... Ja, jag kan ranta om detta länge och väl.
Jag känner mig mer smutsig för att vi pratar om liksom superhjältefilmer för 100 avsnittet i rad, ungefär.
Ja, jo. Alltså... Det är helt sant.
ja.
Därför att det finns ju, alltså, jag är mycket mer så här, jag är ju mer nöjd när vi så här har hittat en titel som har någonting, men som är ganska, inte obskyr. Jag menar inte att det finns en egenvärde att vara obskyr, för om man vill vara det så är det inget svårt. Det är bara att så här hitta liksom små indie-rullar som ingen har sett och bara, men det här ljussättningen, alltså du vet, den grejen är lätt att göra. Likadant som att skriva om indie-musik idag. Det är lättast i världen. Hitta, liksom, gå igenom 100 artister med färre än liksom, 50 followers på SoundCloud. Du kommer hitta någon som ändå låter okej, som du kan hypa. Alltså så här, det är bara så här, nej.
Verkligen.
Smalhet är inte ett liksom...
En kvalitetsgarant.
Nej, exakt. Men jag själv trivs mycket bättre när vi hittar någonting som vi verkligen gillar, som har någonting speciellt, typ den här Wheelman på Netflix för några avsnitt när vi pratade om den, så här, att det tycker jag är kul liksom. Prata om nya Avengers kanske inte riktigt lika kul egentligen.
Nej, jag fattar.
Men däremot så blir det ju på något sätt så att kontaktytan ändå är lite avgörande, att vi pratar om superhjälteserier så jävla mycket nu, vilket vi inte gjorde för snart 8 år sedan när vi började, därför att då fanns det inga superhjältefilmer på samma sätt liksom. Vi gjorde en stor grej i avsnitt 2 av att vi gick och såg Iron Man 2 så här, för att det var en jävla happening att så här.
Ja, men det är väl framförallt att vi har gått från att då ha liksom 2, max 3 superhjältefilmer per år,
ja,
till att nu ha 2, minst 3 från varje bolag så att säga. Alltså,
plus tv-serier, plus liksom...
Precis.
Massa grejer. Så att,
nej, men... Det är ju också egentligen ännu mer en anledning till att prata om det ännu mindre, så att säga.
Och det är också egentligen ännu mer en anledning att prata ännu mer om Annihilation.
Ja, verkligen. Som vi också har fått skit för hur vi uttalar.
Ja, jag vet. Annihilation. Så säger man ju inte. Men...
Det var någon som spydigt frågade, vem är den här Annihilation ni pratar om?
Annihilation. Ja. Den filmen kommer snart.
Nej, men, vilket ju kommer bli superintressant. Jag är mer och mer inne på att den filmen kommer vara skitdålig. Mm. Mycket för att jag liksom så här, jag läste inte om första boken, men jag liksom så här, läste ett ganska matigt synopsis, för jag liksom så här, ville påminna mig om vad som hände i boken egentligen. Och insåg liksom så här, när jag mindes hur saker även sen då beskrevs i boken, att fan, det här kommer bli svårt alltså att få ihop.
Men här är en pitch då. Annihilation update till nästa avsnitt. Du researchar allt man behöver veta om Annihilation-filmen. Jag mejlar till svenska distributören och ser om vi kan få ihop en Oddpod-visning av
det. Det låter toppen.
Ja.
Taget.
Perfekt. Hör du?
Ja.
Härom veckan så dök det upp vad jag tyckte, och som jag förstod på ett sms som jag fick av dig, också du tyckte var ganska anmärkningsvärt. Kommer du ihåg?
Ja, jag vet exakt vad du far efter.
Jag tror inte jag svarade på det sms.
Nej, just därför vet jag.
Grejen är att det var så här,
och jag skrev, ja, det var ändå så här, det var väldigt anspråkslöst. Jag tror att jag bara skrev så här, det här är väl ändå någonting. För att det kändes så jävla konstigt att man bara läste om det som om det var en vanlig grej på nyhetssidan bara.
Och så sköt det blankt, för inte ens av mig fick det svar. Jag tror att en av anledningarna till att jag inte svarade var att jag nog hade tänkt ungefär samma sak. Och att jag liksom nickade i något slags samförstånd. Kanske trodde att jag hade svarat. Men kom aldrig riktigt dit. Det handlar om är ju att det häromveckan var Washington Post, här för mig det var, som breakade en stor story om att Pentagon under alla år har haft någonting som heter Advanced Aviation Threat Identification Program, som egentligen då är liksom ett UFO, alltså analysera UFO-folket har liksom arbetat under det namnet. Nice namnen då, Advanced Aviation Threat Identification Program. För det är ju ändå så här, jag tycker ändå Advanced Aviation låter bättre än UFO.
Och verkligen.
Men det mest spektakulära i det här liksom avslöjandet eller redogörelsen för vad som har förekommit var väl ändå, tycker jag, en film från 2004 där det är en stridspilot. Videon är hans liksom cockpit-video. Och han kämpar tillsammans med sin wingman för att hänga med någonting väldigt oidentifierat som flyger. Och det gör manövrar som liksom, alltså de är ju, man hör ju att de är bra och jävla chockade där i flygplanet liksom.
Och utanför San Diego var det, va?
Exakt. Och de har jättesvårt att hänga med och de är så här, wow! Alltså så här, det är liksom ingen lek det de håller på. Det är ingenting de gör vardagligdags så att säga. Och det här är ju spektakulärt på många sätt, men det kanske var ännu mer spektakulärt att det blev liksom, det blev en notis, det blev ett tweet, det blev liksom, det höll sig lite i så här Wired-sfären eller så här sci-fi-twittrar-sfären. Det var liksom, det här borde ju vara en rykande jävla pistol. Nu använder jag fel analogi, för en rykande pistol antyder ju också att det har skett ett mord. Det vore kanske att dra lite väl långt. Om vi inte antyder att Trump är ditsatt av någon utomjordisk makt. Men dit ska vi inte gå. Vi nöjer oss med, vi nöjer oss med att detta har skett. Varför blev det knappt något buzz kring det här överhuvudtaget?
Ja, vad tror du själv?
Att vår samtid är så ding-ding och det finns så himla mycket liksom så här jordnära grejer att förhålla sig till. Allt ifrån IS-folk som spränger sig i liksom en Ariana Grande-konsert till liksom Nordkorea som liksom spelar mangas och någon som sväljer betet och det håller på att bli kärnvapenkrig när som helst. Alltså jag tänker att det finns så mycket som är ding-ding just nu. Och ändå man kan skala ner ännu mer. Liksom man kan ta så här en random Twitter-provokatörs dagliga rant. Liksom. Jag sa inte Hanif Bali, men jag tänkte på Hanif Bali. Alltså så här, att det finns mycket som är ding-ding som liksom man måste förhålla sig till i sin vardag. Att det här blir liksom ja, men ... Så. Det är min tes.
Jag tror att du har helt rätt. Men jag tror också att det finns ytterligare en dimension i det här, nämligen att vår värdering av nyhetskällor har förändrats i det att vi nu liksom tillskansar oss nyheter i väldigt stor utsträckning genom våra sociala medieflöden, och då sällan gör någon som helst skillnad på om en länk som kommer upp i vårt flöde är från motsvarande en tidning i värld, The Telegraph eller något liksom, The Sun, något skitmedia, och om det kommer från en seriös nyhetskanal. Vi tänker inte på media i samma utsträckning runt den typen av värdering nu för tiden, och det gör att man ser grejer om UFO lite då och då i sina...
Speciellt om man följer 14 times.
Ja. Nej, men det är liksom så här, det kommer upp så här konstiga, vad heter det, alltså för mig i alla fall, avknoppningar från liksom Boing Boing och andra sådana liksom kanaler som gillar att vara i de farvattnen och fiska. Och det gör att man är liksom lite luttrad på ett sätt. Så att när väl det avslöjas att... Det var förut New York Times, inte New Washington Post. Men när det väl då liksom så kommer fram verifierade uppgifter om någonting som har hänt på riktigt, så är det liksom, det känns inte lika mycket som en nyhet för att man har liksom vant sig att se den typen av uppgifter florera. Och det är ju någon slags underbetyg till hur vi konsumerar media, tänker jag i första hand. För att jag tror att det är därför också det inte går att göra en liksom superstor grej av det. Därför att man vet att så här, jo visst, det är klart att vi kan ta upp det här, men liksom Aftonbladet har en massa sjuka grejer på sin första sida varje vecka som är dubiösa och liksom länkar till riktigt taskiga källor. Och det är liksom så här, ingen som bryr sig extra bara för att det här är skrivet av, det är liksom vi så här, journalistlallare som liksom höjer på ögonbrynen för att det kommer från en källa som New York Times. Den stora massan som konsumerar media gör ju inte det.
Men jag tänkte ändå att den här filmen var ju ändå liksom, alltså, en suddig så här iPhone-film av någon som så här överexponerat försöker hävda att det där ljusklotet är någonting som flyger, och det är helt omöjligt att säga om det är en glödlampa som någon står och viftar liksom. Alltså, sådana har vi ju sett tusentals. Men här är det ju ändå liksom US fucking Air Force och intervju med piloten också, som bara så här, jag har aldrig sett något liknande, bla bla bla. Så här, jag undrar om det var kanske så att piloten var intervjuad i Washington Post om det. Och det är ju så här, jag tycker alltid mycket intressant när det är poliser, militärer, sådana som har allt att förlora på att prata om vad de har sett. Det är intressantare när de blir intervjuade än när så här random Hillbilly Joe ute på landsbygden pratar om att han har blivit bortförd. Liksom. Och här var ju liksom, det finns ju ingen anledning att ifrågasätta att detta har skett. Så.
Nej.
Utan då gäller det att prata om vad var det då de följde. För de var ute på övningsuppdrag, fick ett anrop på radion att de måste flyga x antal kilometer norr eller söder eller vad det var, för att hantera en live threat typ. Och de flyger dit och vet inte alls vad de har att vänta och liksom är på helspänn, och de möter det här som rör sig på ett sätt som liksom, ja, de inte har sett förut och så vidare. Det finns ju liksom, det finns väldigt många sätt att skjuta ner folks stories. Det kom ett ljus, ett klot som rörde sig fort, bla bla bla. Och folk bara, ja men det var så här atmosfäriska störningar typ. Alltså, man kan ju alltid krita ett väldigt stort frågetecken kring så här, eyewitness accounts. Men här går ju inte det. Här har vi allt vi behöver för att faktiskt sitta i ett riktigt intellektuellt dilemma eller en intellektuell utmaning. Att så här, vad är det som rör sig så här?
Men är inte det också som kanske är problemet? Att det finns ingen förklaring. Vi vet inte vad det är. Och då är det lite för jobbigt att tänka på.
Ja, jo, det kanske är så.
Så här, hade man på något sätt kunnat i den här till exempel artikeln fastställa att det här är till exempel en utomjordisk farkost. Då hade vi liksom snackat. Men nu är det liksom så här, nu är det någonting som en videokamera har fångat som man inte har en aning om vad det är. Och det gör också att det liksom blir lite så här, jaha, ja. Folk tycker själva att de har sett såna grejer redan. Men det jag tyckte var mest spännande i den här artikeln, det hade ingenting med den här filmen och det här projektet att göra, utan det var uppgifterna om det gamla projektet. Jag vet inte om du tänkte på det.
Nej.
Det stod så här i New York Times-texten. In 1947, the Air Force began a series of studies that investigated more than 12,000 claimed UFO sightings before it was officially ended in 1969. Och det här känns ju liksom som ur vilket X-Files-avsnitt som helst ungefär.
Mm.
Men det intressanta är då att i texten framgår det sen då att de flesta av de här 12 000 olika UFO-vittnesmålen gick att förklara med att det var satelliter, det var moln, det var väderfenomen, alltså allt det vanliga, spionplan som flög på hög höjd etc. Men 701 av de här fallen gick inte att förklara. Och det tände liksom så här, det blir ju X-Files på riktigt på något sätt. Och det gav, satte ett leende på mina läppar åtminstone. Att jag visste att så här, någonstans på liksom inom militären så finns det en Fox Mulder figur som gärna vill vara och kladda på de där 701 ouppklarade grejerna.
Jag tänker någon så här gammal pensionerad stöt också som så här sitter hemma på kammaren idag i någon så här mobile home utanför Tennessee.
Ja.
Och bara så här, så här, det är två eller tre av de här fallen som liksom jäckar hen så mycket.
Mm. Mm.
Att det är, liksom, det är det enda som livet kretsar kring.
Precis, det finns, i källaren finns det ett rum tapetserat med handlingar, så att säga.
The conspiracy wall.
Ja. Ja, men jag håller med om att det är konstigt att det inte blir något större. Men det är också så här, jag vet inte, borde det bli något större? Jag är inte heller helt säker på det. För att det är liksom, visst, det är klart att det är uppseendeväckande att den amerikanska armén har filmat grejer i luften som de inte vet vad det är. Men är det någonting mer än så?
Det kanske har blivit normaliserat av typ X-Files att ja. Här, detta sker, punkt. Att, ja. Att det här är mer som en så här, ja, men det visste vi väl, eller?
Så. Ja, eller jag är snarare så att jag tänker bara, ja, de har filmat någonting vi inte vet vad det är. Det är väl klart att de har. Alltså de filmar hur mycket som helst på sina uppdrag.
Ja.
Jag liksom drar inte slutsatsen utomjordingar. Och det är väl det också som är ett problem. Att man är lite för, vad ska man kalla det? Cynisk? Nej, det vill inte vara cynisk. Men realistisk kanske.
Ja.
Det är väl säkert att det här också är liksom, antingen väderfenomen eller vad fan som helst. Liksom.
Jo, så är det ju såklart.
Jag menar, jag hörde bara härom veckan om någonting som jag aldrig har talat om, att det finns att blixtnedslag kan bilda bollar av alltså lightning balls som åker runt, och det, bland annat så kan de åka runt inne i flygplan. Mm. Så det är bara
klotblixtar.
Ja, verkligheten är mindblowing.
Ja. Det upptäckte du nu vid 34 ja. Års ålder, eller vad är det?
Ja. Ja. Det också kan vara också det plattaste jag har sagt på den scenen. Jag ber om ursäkt, du.
Ja, vi som såg Discovery-dokumentärer om alien artifacts och UFOs och så vidare på 90-talet har lärt oss allt om klotblixtar redan, för att det är sånt man förklarar mycket mer.
Verkligen.
Ska vi gå vidare till ett ämne som är, jag vet inte, lite jobbigt kanske.
Lite jobbigt?
Ja. Bright.
Ja, jag tycker det här är väldigt, väldigt intressant, om inte annat. Jag tänker att jag vill börja i Star Wars-änden. Häromveckan hade ju Star Wars The Last Jedi premiär. Hyllades av en enhällig, säger man va, kritikerkår. Och fick ett väldigt, väldigt högt betyg på recensionsaggregatorsajten Rotten Tomatoes. Men massa olika fanboys och andra Star Wars-skeptiker, de var inte alls lika glada över den nya riktningen Star Wars-universumet har tagit. Och gick därför in för att medvetet sänka det publikrekordet, eller nej, inte publikrekordet, publikbetyget som står bredvid kritikernas betyg på Rotten Tomatoes. Så att där då kunde man se en väldigt märklig diskrepans. Där helt enkelt tittarnas betyg var mycket, mycket lägre av The Last Jedi. Det går en vecka ungefär. Netflix storsatsning Bright får premiär. En spelfilm om med Will Smith i överrollen som är gjord av David Ayer. Och kritikerna sågar Bright längs fotknölarna. Den ligger i detta nu på 30% positiva omdömen på Rotten Tomatoes, vilket inte är jättebra. Men sneglar man då lite till höger och kollar på publikbetyget, då visar det sig där att 89% av publiken har tyckt om den. Den har en snittrating på 4,3 av 5.
Ooh.
Och det här, jag tycker att här skulle man ju säga, det är lätt här att hävda att det här är på något sätt samtiden i ett nötskal på något vis.
Insert,
det här
är liksom, insert random person som vill ha Nobelpriset till Astrid Lindgren. Ah, förlåt, fortsätt.
Ja, men lite så. Det, alltså det här är ju liksom så här, Det är väldigt lätt här. Jag ska inte göra det för att jag tror inte att det stämmer. Men det är lätt
jag,
här att
jag måste bara säga, ursäkta att jag har gjort det till en stick att avbryta dig med en one-liner och sen be dig fortsätta.
Nej, det är
förlåt, fortsätt.
Fortsätt gärna med att avbryta mig med en one-liner. Nej, men det lättaste här att göra, det är ju att lägga någon slags, vet, världen enligt Trump-raster på något sätt. Alltså själva bilden av att världen är uppbyggd av en elit och sen en massa under den här eliten som liksom vill någonting annat egentligen. Och att det då är även en sådan grej som liksom spökar vad gäller Star Wars och Bright. Köper du en sån analys?
Bra, det är en jävligt bra fråga. Det jag tänker i Star Wars-fallet är så här, jag är god vän med ett par såna här riktiga Star Wars-nördar, eller dårar, galningar, besatta Star Wars-människor på Facebook, därför att jag har känt dem sedan länge. Och de är på nivån, alltså de har drivit någon så här svensk Star Wars-fanclub och är, alltså det är verkligen så här löjligt. Inte löjligt.
Nej.
Inte löjligt löjligt, utan alltså så här löjligt insatta folk.
Ja.
Och det jag har sett från dem är väldigt positivt kring nya filmen liksom. Så jag, alltså eftersom det är min lilla värld, så tänkte jag att jaha, grymt att de har fått en fin film, det gillar man ju liksom. Sen hörde jag att det fanns någon slags backlash som han vägrade kommentera, regissören, vad heter han, Rian Johnson?
Rian tror jag.
Rian, ja. Ja, men som så här, att det har varit massa så här, nu har Star Wars-universumet tagit liksom en vändning åt fel håll och bla bla bla. Men jag tänker att i som så många andra fall så kan det ju vara så här att det är de mest högljudda som så här, jag menar, den genomsnittliga biobesökaren går ju inte in på Rotten Tomatoes. Det är ju de som är engagerade för en sak. Och precis på samma sätt så blir man liksom dödshotad om man skriver fel krönika någonstans, därför att de som är hängivna är inte de som är liksom drabbade eller utsatta eller föremål för krönikan, utan det är de som är jätteaggressiva på andra sidan. Och det är klart att hitta en eller två eller tre eller fem som bara så här, du ska skjutas liksom. Så jag är inte säker på att det är så här. Det finns en total dikotomi där det är liksom elit versus folk. Däremot så i fallet Bright så tänker jag att den är så jävla flörtande med folk på ett sätt som kritiker ser igenom. Att där kan finnas den grejen liksom.
Jag tror att du har helt rätt med det här med framförallt att liksom så här, vad ska man säga, hängivenhet för en åsikt har ju, det är snarare det som är någonting nytt. Alltså vare sig det rör politik eller liksom populärkultur eller vad fan som helst, så är det snarare att man tar till brösttoner direkt, så att säga. Och det är väl så här, en naturlig följd av ett internetbrus där alla har lärt sig att de kan göra sin åsikt hörd. Då blir det även svårare att höras, så då kan man skrika lite extra högt, så hörs man kanske lite grann i alla fall. Och det, jag tänker att det är verkligen det som, vad heter det, har hänt i fallet med The Last Jedi, att det är människor som har mobiliserat. Och jag tror att så här, på ett sätt så kan det vara exakt samma sak fast i motsatt riktning man ser med Bright. Alltså just det att när filmen är så otroligt nedskriven, så blir de som tycker att den ändå var ganska bra väldigt mån om att liksom föra fram det. Alltså jag tyckte Bright hade sina poänger, men jag ser ju också vad det är filmkritikerna har sablat ner.
Ja.
För liksom det man tänker är liksom att så här, rent så här fanservice-mässigt och rent, vad ska man säga, berättelsen och mytologin i Bright är ganska liksom kul, en ganska rolig idé, och det finns liksom mycket göttigt där. Den funkar både för om en så här, någon slags Tolkien-törstande bokmal, och den funkar för de som liksom sitter hemma på kammaren och lyssnar på gangsterrap, om du förstår hur jag menar. Och det gör att den även liksom kan täcka in två ganska egentligen skilda segment av människor som båda gillar. Men däremot så är den ju liksom hantverksmässigt väldigt liksom halvdan, skulle jag säga. Alltså, ja. Det är väldigt mycket scener som är helt sjukt klippta. Det är liksom orsakskedjor i hur saker händer som känns helt bamba. Vänta nu, vad händer nu?
Ja.
De liksom förflyttas in och ut ur rum utan att man får en förklaring hur de kommer på olika ställen. Alltså, det jag menar är att sånt som en filmkritiker ser och avskyr är Bright väldigt bra på att visa upp.
Ja, men verkligen. Jag såg Bright. För de som inte har sett Bright så kan vi säga så att det är en så här klassisk, en riktigt klassisk omaka duo-snutfilm i en setting som är Los Angeles med Tolkiens alla raser, kan man väl säga.
Ja, inte alla, men orker och alver typ.
Ja, och sen finns det lite fairies och lite, ja men liksom, det finns lite, det är lite så här, ett smörgåsbord av fantasyns största klyschor förlagda till Los Angeles, och så är det en så här omaka par setting med två snutar liksom.
Den är ju väldigt, väldigt lik Alien Nation, om du har sett den.
Just det, ja, absolut. Verkligen.
Där är ju exakt samma upplägg, fast istället då för i Bright så är ju tanken att människan då har levt tillsammans med orker och alver genom hela vår historia.
Ja.
I Alien Nation så har en utomjordisk art flyttat till jorden. Men det är precis samma upplägg med att en då utomjording polis och en människopolis sätts ihop i team. Och så finns det en massa underliggande spår om liksom så här, vad heter det? Vad sjutton heter det? Det har kvoterats in och det handlar om kompetens och det handlar om att man inte kan lita på andra än sina egna och bla bla bla. Alltså, den klassiska.
Det finns ju en subtext av liksom amerikanska diskrimineringsgrejen gentemot svarta och latinos.
Alienation är väldigt tydligt att utomjordingarna, och här för mig i alla fall, att de föreställer någon slags araber.
Ja.
Muslimer helt enkelt.
Ja. Men grejen är så här med Bright är att jag såg den och det var två saker som triggades i mig. Dels då fanet som sätter högt betyg, som är uppvuxen på B-filmer och gillar en skön åktur. Och som så här, det här var underhållande, det här var kul. Men dels också någon slags snobb eller liksom en kritiker, en kulturperson som tänker så här, ja men Arrival kostade kanske lika mycket som den här och var liksom en miljard gånger bättre. Så att jag tycker så här, på ett sätt är det att vaska pengar, att göra någon jävla liksom, ja men liksom, det här känns fanfiction. Vi pratade fanfiction förut. Det här känns fanfiction. Ja. Det här känns verkligen som någonting som någon så här, som har läst liksom alldeles för mycket Tolkien och
gillade Training Day.
Ja, gillade Training Day.
Som ju för övrigt Training Day skrevs ju av David Ayer som har gjort Bright.
Så ja, exakt. Ja, men det är ju väldigt mycket Training Day över Bright. Alltså, så är det ju. Men det är ju verkligen Training Day i Tolkien-universumet. Och på något sätt, liksom när båda de här två triggar samtidigt, så liksom när filmen är slut så är jag så här, okej, det här var ju nice. Och sen så ligger jag och tänker på den innan jag ska somna.
Ja, alltså jag tror mitt problem är att även fanet och snobben i mig sitter ihop lite för mycket ibland. Även fanet i mig reagerar till exempel med obehag när karaktärerna säger "This is it, we're in a prophecy." och den typen av liksom så här heavy-handed grepp som liksom används för att göra allting väldigt, 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 väldigt tydligt. Vad heter det? Och sånt finns det mycket av i Bright. Och det kastar de med på. Men sen är jag precis som du, att jag kan gilla åkturen. För att det är liksom det är en jävligt knasig idé. Som på någonstans ändå vill göra någonting lite nytt. Vilket jag tycker kan kännas ganska fräscht. Jag tänkte ganska mycket på en annan film som jag gillar, trots att den är ganska halvrisig, nämligen Underworld-filmerna.
Ah,
framförallt första Underworld.
Just det.
I liksom känsla att visst, jag ser att det här är liksom, har en del skavanker, men jag trivs ändå ganska bra i de här skavankerna.
Men ja, jo, alltså ja, jag vet inte, vi ska inte gå dit, men jag
gå dit, vad var du på väg?
Med Underworld-filmerna var en så här, det lämnade mig med en sån här känsla av att så här, fan, här fanns det ju någonting, men vi var lite, eller vi, de som gjorde filmen var lite för upptagna med så här, close-ups på Kate Beckinsale i latex. Och lite för lite fokuserade på att behandla den här ganska spännande konflikten.
Absolut. Ja. Därav att jag sa att det fanns vissa skavanker. De var även lite väl... skjutglada på att ladda in olika nu metal-låtar i soundtracket.
Men då är jag med dig, då håller jag helt med.
Alltså, vet du vad det där är? Det där var arvet efter Matrix. Det var Matrix som fuckade upp allt det där. Det var att Matrix visade på något sätt att så här, det här... vad fan ska man kalla det? Liksom, vad heter det... ja, men det här emo-utseendet gick att liksom tjäna pengar på. Som man såg liksom i olika nattklubbar och annat i The Matrix. Det gjorde att det helt plötsligt liksom fanns en del marknadsansvariga på olika filmstudios i början på 00-talet som bara, men det här kommer funka, så. Tidens tand har inte varit varsam.
Nej, verkligen. Ja.
Men avslutningsvis då, skulle du, vad heter det, rekommendera Bright?
Ja, för fan, kolla den. Har du ett Netflix-abonnemang så kolla den. Skaffa inte ett Netflix-abonnemang för att kolla den. Då är det bättre att tanka.
Och The Last Jedi?
Inte sett den nu.
Nej, du ser. Nej. Det säger något då, tänker jag.
Ja, men jag är ju, alltså Star Wars, jag har ju fortfarande, jag har för fan inte sett de två senaste, vad heter de?
Du tänker på Rogue One och The Force Awakens.
Yes.
Nej. Vad heter det?
Men det är ingen hemlighet. Alltså grejen är att jag dissar inte Star Wars. Det är bara inte för mig. Det är liksom, jag känner inget sug efter Star Wars. Och det är ingen recension av Star Wars kanon eller liksom en diss av Star Wars fandom. Utan det är bara... Jag är inte där, liksom.
Nej, alltså jag ska inte lägga ut texten om The Last Jedi, men jag måste ändå säga att jag tycker att den är snäppet bättre än Bright, men jag tycker inte att den är så mycket bättre än Bright. Det är ju årets kanske mest överskattade film.
Ja. Jag säger så här, jag är glad om mina vänner som gillar Star Wars är glada. Mm. Då är jag nöjd. Sen så liksom, ja.
Skönt att du också fick vara lite platt.
Ja.
Så här avslutningsvis.
Och där så börjar avsnittet ta sitt slut, men vi har ju lite kvar och det handlar ju om postscriptum. Den lilla del av Oddpod där vi tipsar om någonting som har hänt eller som vi tycker att man borde ta del av.
Och får jag börja?
Vad sa du?
Får jag börja?
Ja, jag måste ju bara säga det att postscriptum gör comeback, det var ju ett Patreon-mål. Som vi uppnådde. Nu har ju antalet backare då gått ner under det målet. Så nu är ju liksom postscriptum gör comeback är ett nytt mål som kommer att förhoppningsvis uppfyllas om fler stödjer oss. Men det här innebär ju då inte att postscriptum försvinner så fort vi går under den här gränsen, utan postscriptum fortsätter. Så generösa är vi här på Hållpå.
Är vi verkligen det?
Vi kan väl ha en konferens och diskutera detta inför nästa avsnitt. Men du får börja, absolut.
Tack. Jag tänkte nämligen göra någonting så härligt som att tipsa om lite journalistik om kultur på ett branschperspektiv. Jag tänkte nämligen slå ett slag för en text i senaste Filter av Marcus Jons som heter Låtskrivarjungens lag. Har du läst den?
Det har jag gjort faktiskt.
Tyckte du om den?
Ja, det gjorde jag.
Man kan väl säga, jag läser Nedryckaren så får man ganska bra grepp om vad texten handlar om. Så blev musikbranschen en plats där det anses okej att jobba mer eller mindre gratis. Och det den handlar om är helt enkelt hur Marcus Jons och hans vän gjorde en liten, vad ska man säga, utflykt i den här pophit-fabriken. Och märkte att den kanske inte funkade så himla härligt som man hoppas att den gör. Det var både en intressant inblick i hur den där världen ser ut, men även, vad heter det, jag håller med dig om det här med att branschperspektiv ofta är jävligt sunkigt, men det är också så här, just nu behövs det samtidigt, kan jag känna, mer än någonsin, för att det är så jävla ruttna villkor, det är så jävla mycket liksom storbolag som sitter på massa makt, och det är massa folk som behandlas så jävla illa. Och det sköts liksom som någon slags, men nästan så här, maffiaverksamhet. Och kulturjournalistik är ofta alldeles för jävla dålig på att granska sånt. Och det är, liksom, det är tyvärr okej att man inte pratar om till exempel pengar när man pratar om musik eller film. Eller, ja, film pratar man alltid om pengar. Musik är liksom jättefult att prata om pengar.
Jag skulle säga att den här texten inte är en branschtext, utan det handlar om skapandeprocessen och den kreativa liksom, bakgrunden. Det var inte den här sortens text jag syftade på, utan det var lite mer sån här...
Ja, jag fattar.
Nu har Tidal lanserats. Är det bättre än Spotify?
Jo, jag förstår. Ja. Ja, det här är ju liksom riktig journalistik i det att man faktiskt skriver om någonting som har hänt och skriver om hur någonting funkar på ett väldigt intressant och insiktsfullt sätt.
Mm.
Så det är mitt tips.
Mycket läsvärt faktiskt. Jag ska tipsa om någonting som är The Verge, som har liksom, artikelns rubrik är 13 sci-fi series starters to break in your new e-book reader. En klassisk klickfiskare så här i juletider. Folk har fått Kindles och liknande, och liksom, det här är tips på 13 stycken böcker som är en, liksom, första boken i en sci-fi serie. Anledningen till att jag tipsar om den är att jag har läst, av de här 13 så är det väl en 5, 4, 5, 6 typ som jag har läst. Och alla
Humble brag.
Ja, jag vet inte om det är så mycket brag. Om man ska liksom sitta här med en högt vajande fan och säga att man gör en podcast som handlar väldigt mycket om sci-fi, så kanske man borde ha läst fler. Men av dem jag har läst här så tycker jag svin mycket om dem.
Mm.
Så att jag ska använda den här som en liten så här point of origin för vad jag ska läsa under våren. För att jag känner att det finns ju saker här jag saknar. Och med tanke på hur mycket jag uppskattat de som jag har läst av de här, så tänker jag att de kanske är någonting på spåren.
Mm.
Så att det kan vara en, det kan vara något.
Det låter för toppen.
Ja. Men det var det.
Det var det. Det nya året är igång.
Bättre än så här blir det inte. Sorry.
Är du nöjd med årspremiären av Ut i Ryktum?
Du, jag har klämt nästan en hel flaska med Prosecco här i min tysta söderförort. Så att jag är nöjd som fan.
Toppen.
Ja.
Men då hörs vi igen om 2 veckor helt enkelt. Då slår vi upp en ny... Öppnar vi en ny flaska Prosecco kanske?
Ja, kanske det. Ja. Är Prosecco den nya flaggpunchen?
Det kanske, varför inte?
Vi får se. Ha det bra, vi hörs.
Ciao.